varmt välkommen till Working Dog Stadius hundpodd. En podd som syftar till att utveckla, inspirera och guida hundägare. Med mig idag har jag...
den evige sidekicken, Patrik.
Ja!
Ja!
Och jag heter Miriam, jag som leder podden. Och dagens tema är...
ja, men det är ju Dog Stadius, vad vi kallar... våra hörnstenar.
Hörnstenar, grundpelare.
Grundpelare. Ja, det som är kåren liksom.
Ja.
Ja,
och vi brukar ju säga att kåren är egentligen relation, kommunikation, alltså social drift. Ja. Nu blev kåren helt plötsligt.
Nej, men du har rätt där. Du har helt rätt. Men den ingår ju, det är ju en av hörnstenarna, så är det ju relation och kommunikation på rätt sätt som vi vill visa det.
Ja.
Vårt förhållningssätt.
Just det.
Men vi har fler hörnstenar. Vi har fyra stycken som vi brukar trycka på.
Ja, och det här är ju liksom saker och ting som vi egentligen inte i första hand har läst oss till. Utan det har ju varit snarare så att de här hundarna som vi har tagit hem, omplaceringshundarna som vi har tagit hem. Och just nu är vi uppe i antalet 73 styckna.
Det är många.
Ja, där har vi ju märkt att just de här hörnstenarna som vi ska prata om i dagens poddavsnitt har gjort en väldigt stor skillnad.
Ja, och det jag tänker direkt på när jag nu tänker tillbaka på många av de här hundarna, så har vi ju tillsammans med vårt förhållningssätt, så har vi ju, precis som du säger, lärt oss att de andra hörnstenarna är jätteviktiga för att faktiskt få till det här på riktigt. Och kanske lösa utmaningen som man har eller som en hund har.
Så vilka tycker du ska lyssna på det här poddavsnittet?
Ja, men jag tycker att alla ska lyssna på det. Och faktiskt, jag förstår frågan. För här kan det faktiskt bli så här så att ja, men jag har ju ingen brukshund och jag har ingen tjänstehund. Jag har ingen tävlingshund, så varför ska jag fysa eller vad ska jag tänka på sånt för? Men det är faktiskt viktigt att tänka utifrån hundens perspektiv. Och det är där jag tycker vi har de här fyra hörnstenarna,
ja,
som
och
är viktiga.
Det är där jag känner ofta när vi har tagit hem de här omplaceringshundarna som av någon anledning inte har fungerat i tidigare hemmet. Och inte för att hunden har klåda eller hunden är trött eller för att hunden... utan det här har ju varit topphundar som vi har tagit hem. Alltså fantastiska hundar med fantastiskt avelsvärde som vi har tagit hem. Men av någon anledning så har de bitit sin förare eller de kommer inte på inkallning eller... de lyssnar inte allmänt eller det är någonting som inte funkar. Och då har, tycker jag, de här hörnstenarna liksom har gjort att hundarna har fått mer balans i sitt
ja,
liv.
Ja, balans och faktiskt en struktur i sitt liv. Och det tror jag är väldigt viktigt för hundarna, för att handen på hjärtat, de har ju inte så mycket att säga till dem. De kan ju inte bestämma så mycket.
Nej, så är det verkligen. Mm.
Så det ansvaret, det behöver vi ta.
Men hur många hörnstenar har vi då?
Ja, jag sa fyra för en stund sedan. Det kanske blir flera, man vet ju aldrig. Men de fyra vi tänker på, det är ju fys, eller motion, eller fysisk aktivitet.
Ska vi börja med den då?
Ja, men det tycker jag kan vara lämpligt.
Ja. Mm. Jag vet för typ 10-15 år sedan att när någon hund skulle placeras på dig, Patrik, så vet jag att någon sa det att åh, ska hunden komma till Patrik, vad bra, då får hunden fysa.
Ja.
Vad tror du att de tänkte på då?
Men jag tror att jag har alltid med mina hundar vinnlagt mig om att de faktiskt ska ha en fysiskt bra status. Och det vill säga, det betyder inte att springa så fort som möjligt. Utan i första hand att de ska vara koordinerade och kunna röra sig funktionellt med sin kropp. Och då krävs det ju både styrka, smidighet och kondition naturligtvis. Så att, och det har jag levt efter länge, att det måste mina hundar ha. För att det är så i många fall komplicerade arbetsuppgifter de ska lösa, där det krävs en fysisk bra status på hunden.
Ja, men jag tror många som lyssnar på det här poddavsnittet och som jag också tidigare har pratat med tänker så här, ja men fys, min hund får ju fysa, den får ju springa fritt på promenaderna.
Ja, jo. Och springa fritt på promenaderna, det är jättebra. Och framförallt om det är i obanad terräng. Men det räcker inte till.
Nej.
Gör det ju inte.
Men ska vi gå in då på ungefär vad som räcker till eller vad som är good enough eller vad som till och med kanske måste fysas varenda dag eller var tredje dag. Hur ska vi tänka där?
Nej, men jag tänker först, om man tar från perspektivet att man har en valp eller en ung hund, så tycker jag att börja belasta dem i för hög intensitet det går inte bra i min bok. Utan koordinationen, alltså kroppsuppfattningen, det är det jag lägger mest vikt vid tidigt i hundens liv. Det vill säga att de ska veta vad de har alla sina fyra tassar. De ska kunna klättra, hoppa, balansera. Allt sånt som man faktiskt kan göra på sin vanliga promenad. Man passerar förbi en stor sten, ja, man är upp på den. Stå här och balansera, det räcker att man, jag lägger lite tryck mot rumpan eller mot bogen, så börjar de små muskelgrupperna jobba. Så att det är lite så här enkelt i vardagen med rörelse, kroppsuppfattning.
Ja, och det är så roligt tycker jag, för att du och jag, vi är så olika. Alltså vi är så olika.
Hur funkar det? Ja.
Ja. Där dagligen så märker jag skillnaden på vad du prioriterar och vad jag prioriterar med mina hundar.
Ja.
Kan vi inte komma in på det lite?
Ja, men det kan vi göra. Det tycker jag absolut. Och då får du börja.
Ja, men då tänker jag så här. Jag är lite egoistisk. Alltså jag har ju hundar för att också berika mitt liv. Och inte bara så här berika hundens liv. Så mina dagar brukar variera i princip varje dag. Därför jag är en sån här person, jag gillar inte samma. Jag går inte samma runda.
Och då jag gillar samma.
Exakt.
Och jag går samma runda.
Exakt. Så bara där är ju en jättestor skillnad på oss. Så jag gillar ju att åka till nya platser, olika ställen och framförallt nya underlag. Så en lång promenad för mig kan vara, alltså som jag då gör en gång per dag. Det kan vara mellan 45 minuter till en och en halv timme där hundarna får springa fritt. Och du som inte har inkallning på din hund, du kan ju naturligtvis ha lina eller liknande. Och då går jag kanske en dag på ett kalhygge. Och hur är det att gå en lång promenad på ett kalhygge? Det kan jag säga, det är inte så jävla roligt.
Man, det är utmanande.
Ja, precis. Man snubblar och man grejar. Och nästa dag så kanske jag går på tallhed där det är liksom sand. Och nästa dag kanske jag går i blåbärsskogen där det är liksom mossa. Och nästa dag så går jag på någon bergsknall där vi småklättrar lite här och lite där. Och det är liksom berg, det är väldigt halt och hårt och svårt att hitta grepp och så vidare. Och sen helt plötsligt nästa dag så byter jag miljö helt. Och kanske jag tar en längre promenad eller en kortare promenad mitt in i stan i koppel istället. Men det jag tror många fastnar i, det är att de går samma typ koppel runt bostadsområdet och sen tycker man att nu har jag gått 45 minuter med min hund, nu är den nöjd.
Ja, men nu låter det som att det sista var beskrivningen på mig.
Ja!
Men det är det ju faktiskt inte. Måste jag få försvara mig lite. Jag vet att du har en betydligt större variation i din dagliga eller veckliga motion i dina hundar än vad jag har. Men jag tror någonstans när vi summerar boken så tror jag att våra olika vägar att gå får hundar som är ganska lika när det gäller hur de är musklade, hur de är konditionstränade och hur de är i sin kroppsuppfattning.
Helt enig. Och det är därför jag ville ta upp det här till lyssnarna.
Ja.
Och försöka säga det finns inte bara en väg.
Precis.
Det finns flera vägar att ta. Tycker du om skogen? Tycker du om att jag gillar att skogsbada, komma ut i skogen och jag gillar hunden lös eller lina? Välj den vägen då. Men tycker du att jag gillar liksom att säga till hunden gå kissa och gå bajsa, var mer effektiv och sen gillar jag kanske att spåra mer eller jag gillar att kanske köra personsök eller en skallövning eller viltspår eller vad det kan vara. Nej, men då lägger du upp det så. Mm. För hunden kommer ju också få ut en stor del fys i det arbetet. Om du exempelvis kör spår i skogen på någon timma eller två.
Och därför här känns också, det är rätt intressant. För det är många som frågar, hur många timmar i veckan måste jag göra det här? Hur många gånger per vecka behöver jag göra det här? Och där tror jag att, i alla fall som jag känner med mig själv, så flyter det ganska fritt. Det finns perioder där jag muskel, alltså styrketränar min hund mera än andra perioder. Och tvärtom, vissa perioder då kör jag bara spänst och snabbhet och explosivitet. Men ibland kan det vara svårt att säga, men du ska göra en timme sånt här varje dag. Och det är det egentligen vanliga människor letar efter. Vilket träningsprogram ska jag använda? Och jag tänker att jag jämför lite med vårt förhållningssätt. Att när det gäller fys så har nog jag ett förhållningssätt också. Att jag vet med mig vad hunden behöver vad hunden ska prestera. Och utifrån det så jobbar jag med, när det dyker upp ett tillfälle, då kan jag tänka, men här perfekt. Här kan jag köra några intervallövningar med hunden. Och så vet jag att då har jag fått med mig den träningen just där och då.
Summa summarum kring fysen, så tänker jag så här, variera.
Ja.
Även med oss människor. Och var egoistisk. Tänk på dig själv. Tycker du om att gå i skogen? Eller tycker du om att gå i stadsmiljö? Eller tycker du om att gå i fjällen? Eller tycker du om att simma? Ja, men simma då med din hund. Eller löpträna med din hund. Eller åk skidor med din hund om du tycker att det är roligt. Men gör inte samma. Variera. Så det är min slutkläm på det.
Ja, men det var väl en ganska bra slutkläm.
Ja.
Tycker jag.
Ska vi gå till nästa hörnsten?
Precis, och då, vi har väl inte numrerat de här, men jag vet ju en annan hörnsten som ligger mig varmt om hjärtat, det är maten.
Ja, foder.
Foder.
Ja, det är också en sån här ganska het potatis som du kan ju välja och vraka hur mycket som helst. Jag vet, något märke hade till och med, om du har den här rasen så ska du ge det här fodret och så vidare.
Ja.
Ja, vad säger vi där då? Du har ju varit både torrfodermänniska, vet jag, så köpte det till din hund, ja. Och även färskfoder.
Ja, till och med barf har vi ju kört för ett tag sedan. Och jag hade ju djuraffär, så jag gick ju utbildningar hos de här större fodertillverkarna där jag fick lära mig varför hunden skulle äta torrfoder. Och det köpte jag ju då, att det lät ju rimligt, men ju mer kritisk man blir och ju mer man söker efter information, så händer det att man träffar någon som har andra idéer, och då träffar jag dig.
Ja, igen utmanar jag dig.
Ja, precis.
Och du gillade inte riktigt det.
Jag hade strikt där att min hund skulle ha det här märket. Den skulle ha 350 gram på morgonen.
Precis, som du går samma fys.
Ja, precis.
Ja.
Ja, hur fan jag klarar mig i livet. Ja, men då, det blev ju som en stor utmaning för mig. Men jag köpte ju det faktiskt med hull och hår. Det började bli mer och mer logiskt för mig att det här barfen, det var inte så dumt. Det var jätteäckligt.
Ja, det är ju det.
Det är jätteäckligt.
Ja, man kan hitta allt möjligt där, ja, i klor och näbbar, och det är kött och det är slamsar, men, och det luktar. Och...
Ja, men på de här 20 åren så har det hänt saker. Och vi förespråkar väl allt som oftast färskfoder, för att vi tycker att det är närmast hundens liksom naturliga intag av näring.
Ja, och jag har genom mina år, efter att ha följt förebilder som har förespråkat både det ena och det andra, så har jag blivit en sån där som brukar titta på bajset.
Ja, det vet jag. Ja, precis. Ja.
Så att mitt liksom bästa och största råd till er lyssnare, det är egentligen att titta på hundens bajs. Och försöka tänka ut, okej, är det för krämigt? Krävs det liksom en stor ICA-kasse för att bajset ska få plats liksom? Eller funkar det med en liten petit bajspåse? Eller hur mycket stor påse måste du ha? Hur, när du väl tar upp bajskorven och klämmer på den med tummen och pekfingret, känns det liksom väldigt krämig, eller är det lite motstånd, eller är det som liksom riktiga sån här hårda stenar? Alltså det är sånt man behöver fundera på.
Ja, precis. Jo, men det stämmer ju. Det handlar ju om hur mycket av det man stoppar i hunden i ena änden kommer ut, och hur mycket upptag, alltså hur mycket upptag har hunden som är nyttigt.
Precis.
Och kommer ut mycket, kan det ju vara en hel del som kanske inte hade behövts i fodret ens.
Nej, men exakt. Så vi brukar ju titta, nu kanske jag överdriver lite, men det är för att visualisera för den som lyssnar här.
Ja.
Men vi brukar titta mycket på hundens bajs, för det säger också någonstans, ja, men hur mår hunden just nu? Exempelvis diarréer kan ju uppstå vid stress. Eller något foder som inte har varit bra och liknande. Så att vi tittar mycket på hundarnas bajs. Och genom åren så tycker jag att det är sällan våra hundar har exempelvis diarréer eller är konstig i magen. Utan de är väldigt jämna i sina magar. Det vi har märkt också med just foder, det är ju att om de även får tugga på märgben som vi köper utav lokala bonden. Och inte sån här, ni vet, bara ben och så är det lite märg där inne, utan vår lokala bonde, han ser ju till att inte knappt skrapa av någonting. Så det är ju både fett och senor och allt möjligt mojsigt på de där benen. Och det kan jag säga, det är bland det bästa vi har gjort. Och få tag på den här lokala bonden som ordnar med de här benen. För våra hundar mår så bra i tandstatus, tandköttet. De luktar fräscht i munnen. Och de här bajskorvarna kan då ibland bli lite hårdare på grund av det. Men det är inte för hårt.
Och sen det här, jag ska säga, just det här med märgben, det är ju jag upplever det också som en terapi för hundarna. Att det, liksom, det blir en, vad ska jag säga, en mental paus. Och man ser hur de blir djupt försjunkna i det här gnagandet av benen. Och de biter sönder dem och de river slamser av dem och försöker få ut märgen. Och det är liksom mycket av deras naturliga, om man nu ska gå flera tusen år tillbaka i tiden, vad hunddjuret gör. Så jag tror det är bra mental stimulans också.
Verkligen. Ja. Apropå det här, ni som har hundar som är kanske lite jobbiga i vardagen, de kanske biter eller tuggar på saker, de har svårt att koppla av. Ge mycket tuggben att tugga på. Sen kanske inte ni har en lokal bonde som vi har på det sättet. Nej, men då kan ni göra precis som, vi har en hund nu som ligger alldeles bredvid våra fötter här. Och som tuggar på lite så här det senaste. Man ser ju på vad som finns på marknaden.
Ja. Ja.
Och då har jag hittat det senaste. Patrik tycker att det här luktar skit. Ja, men han tycker det mesta luktar skit. Inte jag då som tur är. Men de här grejerna som hundarna ska tugga på och äta på. Men då har vi hittat sån här. Det är som kohud. Kohudschips eller vad man ska säga. Det är som långa torkade remsor. Och då har vi märkt både med liksom spanielsarna och schäfrarna. Att det här är. De tycker det är väldigt gott.
Ja.
Det tar tid innan det tar slut. Och det är någonting som jag ligger på plus för mig. Aha. Annars vet man ska köpa ett ben för, eller något att tugga på för 80 spänn. Och så tar det slut på 2 sekunder. Det är ju inte så roligt. Nej. Så att det är väl någonting som jag tipsar er andra om. Ni som inte har en lokal bonde. Gå gärna förbi i den lokala butik istället. Det som är fint med de här kohudsremsorna. Det är också att de är svenska.
Ja, precis.
Jag gillar närproducerat och det som finns liksom nära oss.
Men jag ska säga det som ett tips till, eller en, jag har ett tips för att få tag på märgben. Det finns faktiskt möjlighet att ställa frågan i skärken på den lokala butiken. Så finns det faktiskt möjlighet att de tar hem märgben.
Men då är det ju bra om man är ett gäng kanske.
Ja, precis.
För det blir ju ändå jo, kostnad man, ja, liksom. Jo, vi har ju ändå absolut. 5 hundar som...
Ja. Jo, men ja. Det är ett tips. Det ja. Finns möjlighet att få tag på märgben som är slaktat på.
Och någonting som vi har tyckt om den här sommaren, det har ju varit när vi ger oss ut på typ mot fjällen eller ger oss ut på lite längre resor där vi inte direkt har någon kyl eller frys. För det kan ju vara en utmaning med färskfoder.
Ja.
Då har vi ju köpt de här korvarna.
Ja, precis. Och hur är de behandlade egentligen? För de behöver inte vara i kyla.
Exakt. Då kan ju de vara i rumstemperatur. Och jag vet ju inte riktigt så där återigen vad, exakt vad som är i. Jag är ingen foderexpert. Men jag tittar på hundarnas bajs. Mm. Och när jag tittar på hundarnas bajs så ser jag att det ser jättebra ut. Och jag ser att de äter med god aptit. Liksom. Och jag har inte sett några andra konstigheter. Så att det är ju någonting som vi faktiskt prövar oss fram med nu. Ja. Eftersom vi ibland ger oss ut där det inte finns kyl och frys. Ja, eller ström.
Ja, för då blir det kladdigt med frysfoder.
Ja.
Ja. Ja, men ska vi summera den här hörnstenen foder då?
Ja.
Vad, liksom, vad kommer vi fram till egentligen?
Titta på bajset.
Titta på bajset. Man kan faktiskt titta på pälsen, på slemhinnor, på ögon. Man kan faktiskt se om hunden mår bra av fodret också.
Precis, och ja. Det är ju fördelen också då, tänker jag, med dogstadiets förhållningssätt, där vi ofta varmt pratar om att hantera djuret, hantera hunden, ta i hunden, titta på öron, tunga, tänder och så vidare och så vidare. Där ser ni om det är någonting som inte är som det ska.
Mm.
Är ni osäkra, ja men då finns det ju liksom experter att fråga, veterinären eller kanske hunduppfödaren eller någon väldigt fin kompis som man tränar hund med eller liknande. Och så ber man om råd.
Mm.
Och sen måste det ju faktiskt också vara ekonomiskt hållbart.
Ja, precis.
Här ser vi ju ibland hur det springer iväg och blir dyrt. Och det så tycker jag lite sådär om faktiskt. Ja. Men,
Och en grej som jag glömde och som jag tänkte att du skulle ta upp här också. Det är ju att de här som man kallar, de som gallspyr.
Mm.
Och det kan ju vara så att man... Och jag upplever, och det här är ju egenupplevt när jag gav torrfoder. Och jag gav det 6 på morgonen och 6 på kvällen. Och fick inte hunden maten i vid rätt timme så upplevde jag att det kom de här gallspyorna. Och det tycker jag mig inte uppleva med våra hundar. För vi varierar faktiskt fodergivan, både storleken och när hunden får det. Och mängden, det varierar vi rätt mycket. I perioder när vi jobbar mycket med hundarna... Ja, men då kan de få större portioner.
Exakt.
Och i perioden när vi inte gör det så kan det hända att de kanske bara får mat en gång per dag eller i lite olika tider.
Ja, eller som vi märkte på våran yngsta förmåga som vi har hemma just nu, att han råkade bajsa på sig på natten.
Ja.
Och då sa vi, det här är ju inte så roligt, varken för honom eller för oss. Nej, men då ger vi fodret lite tidigare, så att han hinner bajsa ordentligt innan vi går och lägger oss för natten. Ja. Och det har ju funkat super.
Ja, funkar jättebra. Mm. Ja, foder plus märgben, jätteviktigt. En bra hörnsten. Hunden mår bra, orkar mycket med rätt foder.
Och där kan vi väl också säga att de här hundarna som vi har tagit hem, 73 stycken, där är det inte helt ovanligt att de inte alltid får jättebra foder.
Det stämmer också.
Och då ibland när vi har tagit hem de här så har de ibland varit väldigt magra, så att man ser skelettet, liksom revbenen, eller ibland väldigt feta. Ibland väldigt, eller oftast väldigt omusklade, där man ser ett insjunket bröst, där nästan frambenen nästan sitter dikt an, man ser knappt ett bröst. Så mitt tips till dig också som lyssnar på den här podden, när du ser bilder eller videos på olika hundar, titta gärna på hur stort bröst eller brett bröst har den hunden. Hur känns den över ryggen med rygglimpen och så vidare. Får hunden ett bra foder och bygger den bra muskler också.
Mm. Mm. Ja, men det är rätt och riktigt. Då har vi avhandlat två.
Ja, alltså vi kan ju prata mycket, mycket mer.
Ja, precis.
Jag kan ju prata mycket som helst.
Du kan prata precis så mycket som helst.
Men det nästa hörnsten, det är ju det här med mental aktivitet. Alltså mental, vi har ju pratat om fys har vi gjort.
Ja.
Men det är ju mer pumpen, det är ju mer hjärta, lungor, blodomlopp, skelett, senor och så vidare. Nu pratar vi ju mer hjärna, liksom att nosen ska aktiveras till någonting. Eller att hjärnprocessen, alltså minnesbilder, aktivering utav olika sådana hjärnfunktioner.
Mm.
Vad skulle du säga är det viktigaste här?
Ja, jag vet inte om jag kan säga, jag hade tänkt säga något helt annat, men jag vet inte om jag kan säga vad som är absolut viktigast, mer än att hunden har ett stort behov av det. Och här är jag också inne på att även hundar som inte har, om vi nu pratar om arbetande linjer eller tävlingshundar, har också ett stort behov av mental stimulans, mental aktivering. För att en effekt av att inte ge hunden det, utan ge de här monotona promenaderna 2 eller 3 gånger per dag, det gör också att hunden kan söka andra stimuli för att få utlopp för sina mentala, alltså behoven för att tänka och utveckla sin kognitiva förmåga.
Men då sticker jag ut min haka lite grann.
Stick ut den
bara. Ja. Jag upplever att jakthundsraser och arbetande raser såsom tjänstehundar eller liknande behöver använda sin nos mer för att bli trött.
Ja, och det är betydligt effektivare sätt att trötta ut en sån hund med nosaktivitet än att springa 5 kilometer.
Mm. Det kan man ju också göra.
Det kan man också göra. Och det kanske men det är
variationen pratar vi om.
Ja, precis.
Ja.
Och mental stimulering för en hund är oftast och enklast och mest effektivt, tycker jag, det är att ha nosaktiviteter.
Och då kan man ju säga saksök, alltså leta efter ett föremål någonstans på marken eller fiskfågel mitt emellan. Det kan ju vara specialsök, det kan vara spår, viltspår, rapport, personsök, uppletande. Ja, vi har många olika varianter och modeller.
Och jag tänker också att man behöver inte heller göra det så avancerat att man behöver gå kurser i specialsök och få till en skitsnygg påvisande markering på Kong för att kunna aktivera nosen på en hund. Jag menar, jag kanske inte har det riktigt intresset. Men det kan räcka med att nosaktivera hunden med godissök. Vi säger att det är en sällskapsras som kanske inte har all den här driften som vi kanske är vana att ha när vi har arbetande hundar. Det kan ändå vara effektivt med nosaktiviteter där man skapar en aktivitet för hunden. Man skapar en förväntan på att när matte tar fram den här eller husse tar fram den här, då blir det spännande och roligt, för då får jag lösa problem.
Jo, men jag tänker just att sällskapshundsraser eller liksom utställningsraser, där är det precis som du säger, där kan de nöja sig kanske och nosa en gräsyta på kanske 100 gånger 100 meter ish, och så gömmer man lite godisar där och sen så tycker man att det är jättemysigt och trevligt. Eller kanske kör rallylydnad eller kanske en liten agility bana eller liksom en liten utmaning så där. Och sen är de oftast ganska nöjda, de flesta i alla fall. Men pratar vi mer jakthundsraser och liksom arbetande hundar, Som exempelvis, vi tar min jaktspringer nu då. Mm. Nej, men han behöver söka tomt. Alltså nu menar vi inte att jag har lagt ut någon godis eller bollar. Men honom söker jag tomt typ mellan 30-45 minuter innan jag kanske lägger ut en boll eller en godis. Och det är väl här jag menar med skillnader i den här liksom mentala aktiviteter. Att du som har en utställningsras eller sällskapshundsras, du kan liksom ta det väldigt easy i vad du planerar för din hund. Du behöver inte göra så stora planeringar eller så liksom långa stunder när du gör, utan små, precis som du är inne på, ja. Patrik. Små sådana här godisök eller lite nosework eller rallylydnad eller liknande. Medan du som har en hund som kanske är avlad då för att leta efter en försvunnen person i 5 timmar. Nej, men du behöver göra mer.
Ja.
Så är det bara. Mm.
Och nu har ju vi flera av våra arbetande hundar och jakthundar. Och det här är ju något som också blir naturligt. Precis som jag beskrev med fysen. Viss del av fysen som jag gör, det är ju i vardagen. När jag får ett tillfälle. Och exakt likadant tänker jag med den mentala stimuleringen. Det vill säga, som vi tycker då nosarbete är väldigt bra som. Det gör jag också. Om jag går ur bilen, ska rasta och så passar jag på att göra något nosaktivitet också. Att hunden får söka en 10-15 minuter. Så vet jag att det ger mental stimulans för hunden.
Och att hunden blir trött.
Aha.
Och varför liksom, vi tar upp det här nu, det är ju för att vi oftast får de här mejlen eller samtalen. Min hund biter väldigt mycket i mig. Min hund lyssnar inte på mig. Min hund biter i kopplet eller den vill inte riktigt lugna ner sig. Och inte sällan så beror det på att hunden kanske inte riktigt får tillräckligt i någon av de här hörnstenarna som vi tar upp.
Precis, ja. Och då, tyvärr blir det ju ofta så att har man den problematiken eller de utmaningarna, en hund som biter i kopplet, biter i halsbandet eller biter i händerna eller någonting, så blir det ganska mycket fokus på just att lösa problemet, att få hunden att sluta med det. Och där är ju, det är ju därför vi pratar om de här hörnstenarna. Att kunna se bortom problemet och se vad kan jag stimulera hunden med och vad kan jag använda för att resultatet ska bli enklare. Alltså det ska bli enklare att lösa utmaningen. Och då behövs de här hörnstenarna vi har beskrivit.
Men skillnaden med den här hörnstenen till skillnad mot de andra tycker jag är ändå ganska stor.
Mm.
För vi har tidigare pratat om exempelvis foder. Jag skulle unna alla hundar typ samma slags foder-ish.
Mm.
Alltså att alla får den chansen eller möjligheten. Eller hur? Eller
ja,
vad säger du?
Ja, absolut.
Och ungefär faktiskt också med fysen.
Ja.
Att jag skulle önska typ nästan alla hundar den här långpromenaden. Om vi varit inne på det, om man nu vill göra det ena eller det andra.
Ja.
Oavsett om du har en sällskapshund eller utställningshund eller tjänstehund eller liknande. Men den här hörnstenen tycker jag faktiskt skiljer sig åt om du har då en sällskapshund eller utställningshund. Alternativt då en arbetande jakthund eller liknande tjänstehund. För här behöver en sån hund mycket mer mentala aktiviteter.
Ja, absolut. Jag håller med.
Så att, är det så att du är en person som är så här, jajamän, jag vill gå all in. Jag vill ha massor med grejer att göra. Jag vill lägga typ halva mitt liv på min hund. Och resten av halvan kanske på min familj. Ja, men då ska du välja en jakthund eller arbetande hund. Känner du så här, nej men jag vill ha en hund som är med familjen. Men jag är nog inte beredd att lägga så mycket extra tid på hunden. Nej, men då kanske det är bättre att välja en sällskapshund eller någon sån hund i den kategorin. För att inte behöva lägga alla de här timmarna som vi faktiskt lägger på våra hundar.
Ja.
Så hur kan man ge en slutkläm på den här då?
Ja, men mental aktivering, oavsett vad du har för drömmar och mål med din hund, så är det viktigt för helheten. Och det är viktigt för att inte, ska skapas ersättningshandlar är fel ord, men för att det inte ska skapas det blir ju frustration eller det blir aktiviteter på hundens egna initiativ. Och det behöver ju inte alltid bli bra aktiviteter. Och det tror jag att man förhindrar med att erbjuda dem och styra upp egna mentala aktiviteter som jag vill att hunden ska göra.
Och jag gör slutklämmen, välj en hundras eller hundindivid som passar din livsstil. Den tror jag är jätteviktig. Så att man liksom väljer den hunden som verkligen liksom funkar i det som du tycker är roligt. Mm. För ofta upplever jag att människor skaffar sig hundar och så märker de att nej men gud, nej men jag har inte tid att lägga liksom 3 timmar på typ varenda eftermiddag på den här hunden. Jag måste ju vara i stallet och så måste jag ta hand om barnen och så måste jag laga mat och det finns ingen tid för det här.
Nej. Mm.
Då tror jag att den här hörnstenen inte riktigt blir bra.
Nej.
Mm. Ska vi nöja oss så?
Ja, men det tycker jag. Och då har vi den fjärde.
Och idag den sista.
Och idag den sista.
För att inte poddas inte ska bli för långt.
Ja, det är helt riktigt.
Mm.
Och det här är ju den hörnstenen som är den enskilt viktigaste för oss.
Ja.
Och det är relation och kommunikation.
Exakt.
På hundens villkor.
Mm.
Vi
mm.
behöver kommunicera med hunden för att skapa en god relation.
Mm.
Och missar vi den hörnstenen men sätter alla andra, då kommer vi ändå ha utmaningar. Så jag tänker att den här, och det, men nu slår jag ju in öppna dörrar. Relation och kommunikation. Lågstadiets förhållningssätt.
Från dag ett när du får hem din hund, mm. oavsett om det är 8 veckors valp eller 2 år gammal hanhund eller 5 år gammal tik eller vad det nu kan vara, om det är en rescue eller det är en tjänstehund eller vad det nu än är, så tänker jag att från dag ett så jobbar vi med hantering, kärleksfullt tar i våra hundar, vi betingar våran röst både i bra eller nej för att framkalla vissa signaler hos hunden med svans eller med öron eller tunga eller gäsp eller sänka huvudet eller vända bort blicken eller få mjukare ögon eller liknande. Sånt jobbar vi med otroligt mycket från dag ett.
Mm. Men och jag ska peta lite i det där. Jag tror att de allra flesta som skaffar hund vill ha en bra relation och de vill ha en bra kommunikation med sin hund. Och här tror jag utmaningen är för många hundägare. Att i ambitionen att skapa den här jättebra relationen så gör man så förbannat mycket med hunden. Ända från hunden i 8 veckor. Så att risken finns att man bränner ut hundar. Och risken finns också att man suddar ut det här språket som vi faktiskt är ute efter. Det nedärvda som ligger i arvet.
Men det är inte heller så konstigt för att ni som lyssnar på den här podden lyssnar ju såklart även på andra. Och man hittar sina förebilder, man kanske vill tävla, man kanske vill göra olika saker. Och då är det vissa saker som premieras. Det erbjuds kurser idag. Exempelvis går de här 15 stegen på 2 veckor så får du en jättefin relation med din hund. Alltså, det är många som erbjuder instruktörer, hundcoacher och liknande som erbjuder quick fix.
Ja.
Och det är väl här vi hävdar att den här hörnstenen är inget quick fix.
Nej.
Ett foderbyte eller en fysaktivitet eller mental aktivitet, det är ju någonting du kan förändra och du kan kanske få en förändring ganska snabbt på din hund och se en ganska stor skillnad att oj, nu har jag helt plötsligt börjat gå längre promenader med min hund och nu ser jag att den mår mycket bättre utav det. Men det här med relation och kommunikation, det är ju någonting som vi jobbar liksom på i en hållbarhetslösning.
Mm.
Och det är aldrig ett quick fix. Så ser ni sådana kurser eller sådana erbjudanden, så tror inte jag riktigt på dem.
Nej, jag har också svårt att tro på dem. För att jag vet att det kommer att bygga på klassisk dressyr.
Metodträning.
Metodträning. Det är antingen att belöna eller bestraffa.
Exakt. Eller belöna och bestraffa.
Ja, precis.
Och det är där de flesta är nästan.
Ja, och då brukar du börja med att bestraffa för sen belöna.
Ja, exakt.
Men det är ju där det ligger alla de här lösningarna, alla de här quick fixen, alla de här metoderna. Och det är därför vi trycker på det än en gång att det här är ett förhållningssätt. Det handlar inte om en metod utan det handlar om min förmåga att lära mig läsa hundens signaler. Och de är nedärvda så det, är liksom, det kan man inte träna in. Utan de signalerna måste jag lära mig att läsa för att sen kunna besvara dem.
Mm.
Och det gör jag inte med en godbit eller en boll. Utan jag besvarar dem med min egen kropp, min egen hantering och mitt sätt att vara mot hunden.
Och det som är så intressant i det här, utav de här hörnstenarna, det är att jag kan känna mig ganska sådär. Ja, men jag har koll på det med foder, jag har koll på det med fys, hyfsat och mental aktivitet. Men den här hörnstenen, den lockar mig så ofta i tanken. För jag vill hela tiden utveckla mig själv till att kommunicera ännu mjukare.
Mm.
Kommunicera ännu tystare. Bli ännu mer lyhörd på min hund. Ha ännu mer utmaningar där jag liksom märker att jag blir ett tillsammans med min hund. Den här hörnstenen lockar mig så mycket.
Och det kanske är därför det här företaget grundades.
Ja, men det är ju därför. Ja. Och det är ju, jag menar, kollar vi idag ibland på hundträning så är det precis som du säger, eller vi har varit inne på det här med obehag eller liksom belöning med olika såna bollar eller godis eller liknande. Och det känns så föråldrat. Det känns som att vi är så redo att ta det här steget nu och prata mer om den sociala driften, prata om hundens signaler och hur man bekräftar. Så att den här hörnstenen känns, den ligger mig så varmt om hjärtat.
Jag är enig. Där är vi eniga. 100%.
Ska vi avsluta den här podden kanske?
Ja,
då?
Jag tänker att det gäller att fånga ögonblicket.
Jag tycker vi ska göra det. Hur snör vi ihop den här säcken nu då?
Ja, men nu sa jag förra gången också, du får inte ställa den frågan om det ska vara ett ord. Det är ju det jag har så omöjligt med. Jag har ju inget manus för sånt. Jag har inget ord, men det här är viktigt.
Ja.
Otroligt viktigt med de här fyra hörnstenarna.
Ja. Ja, jag tycker att, jag skulle vilja säga som en slutkläm på det här nu då, så skulle jag vilja säga att försöker ni upprätthålla de här hörnstenarna och skapa en balans i de här hörnstenarna med extra fokus på den sista hörnstenen, relation, kommunikation, då kommer hunden och du få ett lyckligt liv.
Ja.
Så skulle jag vilja avsluta det här.
Fint. Fint.
Tycker du det?
Ja, ihopknutet.
Jag tycker, jag ser lite avundsjuka hos dig.
Ja, och det är väl inte första gången. Nej.
Det är därför du gör min sidekick.
Ja, precis.
Ja.
Sidekick och backkick.
Ja. Ja, men du, då nöjer jag oss här.
Det tycker jag att vi gör.
Tack snälla för att du ville vara med på dagens poddavsnitt.
Ja, tack själv.
Heja er. Heja oss. Hejdå!